Ja, jag står här igen. Bortom gyllene sol, sjöng vi här. Bortom gyllene sol. Jag har ett hem, ett underbart hem, bortom gyllene sol. Alltså, jag har ett hem. Jag har alltså fått en fast förvissning om att jag har ett hem bortom gyllene sol. Det finns en plats i himlen som är beredd åt var och en av oss. Finns en plats beredd för varenda en. Och jag har bestämt mig. Den här platsen, den tar jag i besittning. Den tänker jag inta. Jag vill ta min plats i besittning som är beredd i himlen åt mig. Och jag har ett liknelse förut om ishaller, grejer och årskort. Och Eivor säger, det är inte ett årskort, det är ett evighetskort. En plats beredd i evighet bortom gyllene sol. Men innan då vi är där framme bortom gyllene sol, för när vi kommer dit, då är liksom de problem vi har här nere på jorden, då finns inte de längre, då är de lösta. Men innan vi kommer dit så är vi här nere på jorden. Vi är människor. Människan har ett problem. Människan hade från början gemenskap med Gud, skapad till hans avbild. Inte ska jag gå där och lyda den där. Jag kan bäst själv. Det liksom var människans melodi. Men Gud, han hade ju en lösning på det här problemet. Människan gick bort från Gud. Den är platsen. Jag tror alltså var meningen från början. Människan var skapad i Guds avbild. Döden fanns inte. Det var en story om en man i Gamla testamentet som heter Enoch. Han står att han försvann. Han gick direkt upp till himlen. Och jag tror det finns en del sådana exempel. Och jag tror att från början var det säkert Guds plan. Men när människan bröt gemenskapen, då löste han det på annat vis. Och det var att han själv kom ner hit till jorden. Jesus, Guds son säger vi, var egentligen Gud själv som kom ner hit till jorden som människa. Han tog all synd på sig. Han tog mina brister. Han öppnade vägen. Det talas om att det var en klyfta som skilde människan och Gud. Jesus, han byggde en bro över den där klyftan. Och när jag släpper in honom i hjärtat, jag bestämmer mig. Okej, Jesus, jag tar emot den här gåvan. Då öppnas bron över klyftan och jag har tillträde till platsen. Men nu är vi här i Smedjebacken. 2007 är det. I oktober, slutet på oktober. För nästan 2000 år sedan. Det här var, jag har hållit till i Apostlagärningarna de senaste gångerna jag har stått här och jag har berättat om olika, alltså vad som hände i början, de första kristna. Det var ju så att Jesus hade gått här nere på jorden. Han gav sitt liv, han dog på korset. Han uppstod igen. Jesus lever. Och den här sanningen att Jesus lever, det berättade de första kristna, de första troende och apostlagärningarna som jag har hållit till i här nu senaste gångerna. Få trycka av den här. Det finns en tyst knapp av en mobiltelefon som drog igång. Ja, det är lugnt. Vi har en skylt där man kan ha på tyst. Jag har min på tyst. Jag vet inte vad jag har telefonen igång. Ja, han ligger där. Men i alla fall, apostlarna, det handlar om de första troende. Hur evangeliet spreds. Och den här sången, jag tänkte bara som Daniel sjöng här. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Från honom kommer mitt hopp. Bara han är min klippa, min frälsning och min borg. Jag ska inte vackla. Det handlar om trygghet. Vi lever i en orolig tid, i en orolig värld. Och det var också så på den första tiden. De första kristna, de förmedlade den tryggheten, den grunden de hade fått. Och jag tror det var det som gjorde att evangeliet spreds. För att det var inte ett dött budskap, utan det var någonting levande, någonting som fungerar idag. Och det var flera stycken där. Jag var inne förra gången på att tala om olika nyckelpersoner. En man heter Stefanos, han var nyckelperson. Paulus, som har skrivit nästan, ja, det är inte han som har skrivit, men som det står berättas jättemycket om, var också en sån här nyckelperson. Och jag tror väl kanske inte att det finns någon här av oss som blir en sån nyckelperson som Paulus. Det tror jag inte att jag ska ha någon tro för. Ja. Men det finns nyckelpersoner här i Smedjebacken. Det är jag helt övertygad om. Och jag tror att vi är placerade här, att vi har Smedjebackskyrkan här. Det tror jag är en uppgift som vi helt enkelt har blivit satte till. Vi har fått de tankar och den inspirationen. Det är jag övertygad om att det har kommit från Gud. Jag säger det. Att vi ska få vara som en oas där vi ska kunna ge sprida hopp och glädje och trygghet i en kommun där det finns så mycket elände som helst. Och det tror jag är, då finns det, då behövs det nyckelpersoner. För jag tror att det kommer att bli några stycken här som kommer att bli radikalt omvända. Helt klart befriade. Och ni vet vad jobbigt det här är med det här dricka, alltså droger och allt elände. Och då behövs det folk som ställer upp och hjälper till och får vara nyckelpersoner. Och jag tror det finns ett antal nyckelpersoner här. Och så får vi tillsammans hjälpas åt. Vi får hjälpa Jesus och vi får sprida evangeliet vidare här i Smedjebacken och tala om att det finns hopp. Men nu tänkte jag att jag skulle fortsätta här från apostlagärningarna. Och nu är jag i det. Jag kommer nästan till det 19 kapitlet. Jag talar om Paulus. Han var ute på olika resor. Och det här står Paulus tredje missionsresa. Och Paulus, han kommer till ett ställe som heter Efesos. Och det står så här i 19 kapitlet. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus sedan han hade rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: tog ni emot helig ande när ni kom till tro? De svarade honom: nej, vi har inte ens hört att den heliga ande finns eller har blivit utgjuten. Då frågade han: vilket dop blev ni döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sa: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var det omkring 12 män. Paulus har frågat: tog ni emot den heliga anden när ni kom till tro? Nej, vi har inte ens hört att han finns, sa de. Och i början på den här gudstjänsten så har vi tal om den heliga ande. Så att det är någonting som finns. Ja, det har vi haft, det har vi pratat om. I början på apostlagärningarna, då står det så här. Det är Lukas som har skrivit Lukas evangelium och sen apostlagärningarna. Lukas, han var forskare, han var läkare. Han var utsänd av en man som heter Teofilus och han verkligen undersökte hur det var. Och då skriver han så här: i min förra skrift, kära Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han blev upptagen till himmelen. Sedan han genom den helige ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. När Jesus gick här nere på jorden, då var han här som människa. Och Jesus, han fick information från anden, från den helige ande. Då fick han information. Nu går det hela. Nej, det går inte hela gänget. Det kommer strax tillbaka. Ja, det är bra. Ni får höra på ett band sen här, det ni missar här nu. Ja, det är bra. I alla fall, Jesus när han gick här, han fick information. Han stod i kontakt med Gud genom den helige ande. Och det finns liksom, och när han åkte upp till himlen, då blir liksom lärjungarna ensamma. Men då var det något fint här. Där står det att han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige ande. Och sen så lite, ja, jag fortsätter att läsa här. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är nu tiden inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. De hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp i ett moln och togs ur deras åsyn. Ja. Och sen står det att han skulle komma tillbaka. Och sen ska jag också läsa några verser här ur nästa kapitel, ur det andra kapitlet. Från Apostlagärningarna, det andra kapitlet. Då står det så här: när pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där det satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och det uppfylldes av alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Och där bodde då olika folkslag. Där bodde väldigt många olika folk. Och var och en, står det, det blev uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa det: är det inte galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judén eller Kappas och Dosien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamyfien, och så räknar de upp massor med länder. Alla hör vi alltså dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Det var alla mycket häpna och förvirrade, frågade varandra: vad kan detta betyda? Men andra sa hånfullt: de har druckit sig fulla av sött vin. När anden föll, så när anden kom, då skulle han, det stod Jesus sa att han kommer att ge er kraft att bli mina vittnen. Och den helige ande, det är alltså en person, och vi är beroende av den helige ande. Vi ska få kraft att bli mina vittnen, och det finns många av de här, de börjar tala olika språk. De kunde inte de här språken, men just i det här tillfället då vill ju Gud liksom visa och manifestera och tala om att det här, det är till för hela världen. Det är till för alla människor och folkgrupper. Och då blir det så att de talar vad anden ingav dem att tala. De liksom behövde inte tänka vad de skulle säga, utan de öppnar munnen och så talar de, och så blir det ett språk. Det låter ju konstigt, men jag tror att det är så. Det finns exempel på att det har hänt nu för tiden också. Jag läste om sådana här människor som har inte alls kunnat något språk, och sen så har de fått att tala, och så har det suttit någon på den här samlingen som hörde sitt eget språk tala. Det kan ju låta konstigt, för om man inte liksom är, ja, tror att det kan hända. Men Gud, han är så suverän. Och det är, vi får liksom bara ta emot. Och vi får räkna med en helige ande. Han är en realitet. Det är i alla fall genom den helige ande som Gud verkar idag. Det är han som påverkar oss så att vi kan öppna vårt hjärta och ta emot Jesus. Men det här ska vi ta mer om längre fram. Men jag skulle i fall bara tala om att jag kände det igår att jag ska tala om här att den heliga ande finns. Att det är liksom han som är som ger Guds närvaro nu, här och nu. Och vi kommer längre fram här och tala mer om den heliga ande och sätta in det i sitt sammanhang, vad det kan betyda för oss rent praktiskt här idag. Jag minns när jag upptäckte det här med den heliga ande. Paulus, han sa här: hörde ni talas om den heliga ande när ni kom till tro? Nej, vi har inte ens hört att den finns, sa de. Och jag får väl nästan säga att jag själv, jag är alltså uppväxt i ett kristet hem och det är helt bra. Men det var inte, det var en tradition att tala så värst mycket om den heliga ande. För det var nästan att de där grejerna det står om i Bibeln, ja, att det skulle hända idag, det ska vi nog inte tänka oss. Det hände då, va, på den tiden. Men just nu idag är det nog inte. Det var i alla fall vad jag kommer ihåg nästan. Och sen så blev jag, jag var nästan 20 år eller någonting. Då började jag på att upptäcka, hoppsan, det finns något mer. Vad är det här för någonting? Jag var på ett möte i Filipstad. Det var en man där från Amerika, eller om det var en dam. Det var en man och så var det en dam som tolke. Det var Margareta, jag hade träffat henne. Hon hade hört och sa, det här är nog bra möten. Det ska vi gå på. Och då hade jag ett ben, mitt vänstra ben. Det var ett par centimeter kortare än det andra. Jag var malaj i det militära. Jag var sned i ryggen. Jag hade något inlägg i skon. För att är man i det militära, då får man ju inte ha för kort ben. Alltså, då kan man inte vara stridis. Utan då var man ju bara malaj. Att jag sen blev regimentsmästare på kopisskjutning och tvåa på AK4. Det är en annan sak. Då skulle ni se att vara stridis eller vara ledsna. Vi var två malajer. Torén, han vann AK4 och jag K-pist. Och så kom han tvåa på det andra där jag vann. Fick vi gå och få medalj från överstens hand. Det här var 1971. Ja, gjorde vi. Ja. Men i alla fall, jag var i alla fall malaj. Jag var sned i ryggen. Och det var efteråt. Benen var drygt två centimeter kortare. Och så var jag på ett möte i Filipstad. En man som jag aldrig har sett förut. Och jag har inte sett den efteråt heller. Det var ganska mycket folk på det här mötet. Och han liksom pekar på mig här. Du, ditt ben där är kort. Kom fram här. Gud vill hela det här. Och jag knallade fram och satte mig på en stol. Och han bad och det blev alldeles varmt i benet. Och när jag ställde mig upp då var jag sned åt andra hållet. För jag hade ju inlägg i skon. Så jag fick plocka bort det där. Hur det gick till, det vet inte jag. Och varför inte alla ben blir lika långa när man ber, det vet jag inte heller. Men jag vet bara i alla fall att benet plötsligt växte ut på en gång. Och det blev varmt i benet. Det vet jag. Så det är alltså en verklighet. Den här mannen hade säkert stark tro för att be för ben som var kortare, det tror jag. Och det, ja, jag har ingen annan förklaring än att av någon anledning så ville Gud att det skulle hända. Och det hände med mitt ben. Det, ja, jag tycker det är intressant. Ja. Ja, men vi sköt på pricktavlor. Nej. Ja. Det är naturligtvis inte rätt att skjuta varandra. Det är det inte. Det är inte rätt. Om man kan svara. Nej, man ska ju inte skjuta varandra. Ja, du ska inte låta folk sätta sig på det hur som helst. Och den här debatten får vi ta en annan gång, men vi sköt i alla fall. Det är en annan kompis jag känner, han var vapenvägrare. Han gjorde vapenfri tjänst, men han var ändå nere i Korea på lerduverskytte-VM, och jag tror han blev två eller trea på att skjuta lerduver. Då gjorde han vapenfri tjänst. Han använde all tid han hade till att skjuta prick. Så det beror på vad man skjuter på. Man kan ha sportskytte. Ja. Men i alla fall, när jag, det, och så, de började tala andetungor, stod det. Och det här med tungotal, det kan alltså vara, det finns två liksom sorter om man säger. Det finns då ett tungotal där som man kan förstå. Det är alltså riktigt språk om man så säger, va. Och så kan det vara budskap som förs fram. Men det kan också vara ett bönespråk som blir mitt hjärtas, min andes kommunikation med Gud själv, när jag inte liksom riktigt vet vad jag ska be om. För ibland kan man komma i situationer och så kan man inte tänka, jag förstår inte riktigt, vad ska jag be? Och då kan det vara jättebra att ta till det sättet som man kan be i anden. Då kan man be på tungotal. Och jag vet, när jag upptäckte det här, det var ganska intressant, var jag i Hagfors, att jag hade ett sånt här språk. Det hade inte jag haft en aning om förut. Då var jag i Hagfors. Och så var det en kille till jag, när vi började upptäcka. Vi gick och pratade i ett par dagar. Det var liksom, ja, ska det vara så ska det vara. Och vi gick bara liksom, ja, bara sakikin och bara killa och bara kit och bara där. Tog kid och bara sakin. Ja, vi gick liksom ett par dagar. Och det där blir liksom upplyftande. Ja, det kan låta lite konstigt, men det är alltså hjärtat. Om jag inte vet ibland riktigt vad jag ska be, då kan man använda tungotalet och så kan man be. Och det på något förundligt vis så kommer det en frid. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Det finns en ro att få. Ja, hur länge har jag på nu då? När ni sa 18 minuter förra gången, då hade jag, nej 16, då hade jag hållit på i 18 minuter och 30 sekunder. Det såg jag nämligen på inspelningen. Nej, men du, i alla fall, Paulus, han var där i Efesos och predike, och men han kom sen till ett ställe som heter Troas, när vi talar om långa predikningar. Då var jag nämligen som så att Paulus var där. Jag ska läsa ett avsnitt. Vet ni vad som hände? Här är det lugnt. Här kan det inte hända så. Men så här var jag där. Hör nu. Den första dagen i veckan var vi samlade till brödsbrytelse. Paulus samtalade med de församlade. Och eftersom han skulle resa nästa dag, fortsatte han tala ända till midnatt. Ja, du. Det fanns ganska många lampor i ett rum på översta våningen där vi var samlade. I fönstret satt en ung man som hette Eutychus. Han föll i djup sömn när Paulus talade så länge. Och i sömnen föll han ner från tredje våningen. Och när man lyfte upp honom var han död. Paulus gick då ner, böjde sig över honom och tog honom i sina armar och sa: var inte orolig, han lever. Därefter gick Paulus upp igen och bröt brödet åt. Och sedan han hade talat ända till gryningen gick han därifrån. Och det förde fram den unga mannen, han levde och det blev mycket uppmuntrade. Så Paulus, han började på kvällen och predikade henne till midnatt. Den där stackaren, han satt där och somnade, trillade tre våningar ner och slog ihjäl sig. Paulus lyfte upp honom och bad för honom och fortsatte att predika 6 timmar till ända till gryningen. Och den där mannen, han ledde. Det var ett under. Att mitt ben växte ut, det var ju ett under. Va? Och det var liksom ett under. Den här mannen blev levande igen, för att det är ju inte så bra att ramla ner 3 våningar. Så att, men det var liksom att Paulus predikade länge. Så länge ska jag inte predika. Det här stod i 20 kapitlet. Jag ska gå tillbaka lite grann till det 19 kapitlet. För det står om oroligheter. Nej. Jag tar inte om oroligheter. Jag tar lite för istället här. Ja. Ja, vi ska ta det en bit. Och du, och jag har fått en önskesång på en bit, förstår du, som jag hörde för något år sedan från Norge. Och sen så var det, hade Eivor hört den här på kanal 10 igår. Den är bra alltså. Det är ungefär, handlar om ungefär samma sak. Så då har vi två bra bitar. Bennys låt, som han säger. Det är Jesus är svaret. Och så har vi den här som ni ska få höra sen. Alltså det är verklig krydda i den texten. Det är krut i den texten. Om den möjlighet som är. I alla fall. Ja. Nej, jag tror faktiskt att vi tar den där sången nu. Så kan jag fortsätta om oroligheter i Efesos nästa gång. Ja, jag tror det, ja. Ja, vi tar och sjunger den. Ja, jo, men vi gör det så, för att det blir mer möten när vi kan tala om Efesos. Och den här, det var en guldsmed lite före här. Det var alltså en guldsmed, förstår ni, som höll på att förlora jobbet. Därför att Paulus kom och predikat. Gud, det är inget dött ting. Det är inte någonting som är gjort av människohand. Utan han är levande. Det är han som har skapat himmel och jorden. Det är ingen bild som man gör av människohand. Utan vi kan få kontakt med honom. I alla fall. Behöver inte vara något konstgjort silversmycke. Men nu ska jag sjunga en sång här för er. Nu ska ni lyssna på den texten. Nu ska jag väl säga att jag har aldrig sjungit här förut. Jag har provat två verser förut och det är fyra verser. Men lyssna på texten. Den som har skrivit den här sången, det är en norrman. Och Levi Petrus, han var ju pingstväckelsen i Sveriges fader. Och den här som har skrivit den heter T.B. Barratt. Och han var motsvarande då i Norge. Ja, det var det som var meningen. Ja, men det ska vara lite eko på den här. Men det allvarligt alltså. Det här är det som Jesus verkligen säger. Kom som du är till din Jesus. Böj under syndernas tyngd. Blodet flöd från hans sida, renar din själ från all synd. Kom nu till frälsarens hjärta, med dig till ro vid hans bröst. Hör det stormar där ute. Hör, får du vila. Och jag tar första versen en gång till för den visste texten där. Kom som du är till din Jesus. Böj under syndernas tyngd. Blodet som flöt från hans sida. Renar din själ från all synd. Kom till din frälsares hjärta, med dig till ro i hans bröst. Hör det stormar där ute. Hör, får du vila och vill du länge då dröja, borta från livet i Gud. Världen bedrager ditt hjärta. Kom och bli frälsarens fru. Kom
det stormar där ute, här får du vila och tröst. Tiden försvinner så hastigt, aldrig den kommer igen. Snart skola dödsflodens vågor rulla mot livstranden här. Kom till din frälsares hjärta, med ett grov i hans bröst. Hör, hör det stormar där ute, hör, får du vila och tröst. Tänk när den himmelska porten öppnas för bröden en gång. Tänk när oss frälsaren hamnar hemma vid änglarnas hår. Sista refrängen går vi. Trygg i min frälsares öron, höll över jordens tom. Där i en salig gemenskap sjunger jag helgonen.
Den här var ju några år gammal. Den var skriven på 1890-talet. Men det håller än, ja. Det är liksom, kom som du är till din Jesus. Alltså, det är så att många tänker så här. Ah, först måste jag göra det. Först måste jag sluta dricka. Eller först måste jag göra det. Först måste jag bli bättre. Först måste jag betala alla mina räkningar, för jag duger inte. När jag har liksom gjort allting klart, då ska jag nog min sann komma, för det var nog inte så dumt som man sa, Bjarne, där. Men det är ju inte så det är. Utan när jag säger mitt ja till Jesus, han står där och bultar. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jag kan öppna dörren. Jesus, han vill ha gemenskap med oss. Och då blir det en ny skapelse, står det. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. En ny Bjarne i kostymen, en ny Roger, en ny Benny, en ny Jan-Olof. En ny i kostymen. En ny människa i kostymen. Det var Bosse fick.
Jag fick en önskesång.
En önskesång. Ja. Det får vi se vad det kan bli. Det får bli önskesånger här. Men det är liksom i alla fall, jag ska alltså inte behöva bli bättre först, va? Utan jag startar med Jesus. Jag startar med Jesus. Grunden. Ja, då har jag liksom grunden att bygga på. Vägen till himlen är öppen. Och jag har en fast grund. Sen har jag det i botten. Och så hjälps vi åt. Så finns det en del blir löste från droger och allt vad det kan vara direkt i början, på en gång. Andra tar det längre tid för. Men oavsett om jag blir löst eller inte från det här, så har jag Jesus i botten. Och jag vet att jag har en vän som tar hand om mig. Jag har en trygghet i tillvaron. Och jag har en grund att stå på. Så det är liksom, kom som du är till Jesus. Men att Bosse funderar på det, så tar vi väl Benny sång också. Jesus är svaret i den sången. Och jag frågar Benny en gång, varför vill du höra den? Jo, den stämmer så precis, sa Benny. Den stämmer så precis. Om du har bekymmer, om jag är orolig, liksom, jag behöver den här tryggheten. Jesus är svaret. Vilken sång var det hon ville ha? Det här med trygghet och grundtrygghet, frid man kan få. Jag sa det att Paulus, han la händerna på dem och bad. Och finns du här som känner att jag skulle vilja ha hjälp i bön, jag skulle vilja bli en kristen, jag skulle vilja bli, försöker det här, testa det, jag vill pröva att släppa in Jesus. Ja, ändra så bestämmer du dig själv, jag gör det, och så berättar du, jag har tagit det här beslutet. Om du vill ha hjälp i bön, så ska vi hjälpa till att be för dig. Och det kan vara andra saker och ting som vi kan lägga fram. Ge er till känna, så ska vi hjälpas åt och be.
Jesus, han är svar för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Jesus, han är svar för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Om du bär på frågor som du ej har svaret på, missmod hotar gripa dig och ingen hjälp du får. Minnen du vill glömma, inte ångest i din väg. En sak vill jag säga, Jesus gör allt det. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Har makt att göra under än idag. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Om du har bekymmer som ingen råder dig, himmel ingen sol du ser, där du ej vet, men Guds ord är alltid sant. Och allt som han har lovat håller också han. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under än.